Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig av mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Hej Nina!
Hej och tack för möjligheten att få vara med.
Tack så hemskt mycket för att du vill vara med. Jag är jätteglad över att få prata med dig idag. Jag har läst in mig lite på vem du är och vad du gör. Men det kanske är så att våra lyssnare inte känner till dig. Så jag kommer faktiskt be dig presentera dig.
Ja, i grunden är jag en nyfiken beteendevetare. Och mitt intresse för det mänskliga, våra drivkrafter, behov, hur vi socialiserar på och utanför sociala medier, hur vi gör val som kan gagna oss eller inte. Det intresset har fört mig till många olika typer av uppdrag och yrken. Idag jobbar jag är journalist, tv-reporter, jag jobbar med PR, jag är eventarrangör, jag är influencer, eller oldfluencer som en del säger. Jag är 50 plus så jag har en annan målgrupp än många, många unga influencers som har plattformar som Instagram och TikTok och Snapchat och andra. Jag är på Facebook och LinkedIn och har byggt jättestora nätverk. Mm. Så jag kallar mig nätverkare. Mm. Och jag jobbar även som karriärcoach. Och coachar människor att hitta rätt jobb. Och så har jag skrivit en hel drös med böcker inom personlig utveckling och karriärutveckling.
Mm,
så jag har många hattar och jag sätter på mig de hattarna som jag tycker jag vill ha. Och utifrån det som intresserar mig. Jag är väldigt intressestyrd i mitt sätt att arbeta.
Underbart. Jag tycker jättemycket om att du är så bred. För det kommer passa inom det ämne vi kommer prata om idag. Jag arbetar ju med att införa beteendeförändringar då organisationer gör digitala transformationer. Så i och med att de får ett nytt verktyg, oftast digitalt, så behöver de också ändra sitt arbetssätt. Och när man har att göra med organisationer så är det ju i grund och botten människor det egentligen arbetar med och ska skapa din kommunikation till och så vidare. Då människan ställs inför en förändring så är inte den initiala känslan alltid så positiv. Innan jag frågar vidare, hur ställer du dig till förändring, Nina?
Nej, men jag är dålig på förändringar. Jag tvingas bli en vanemänniska. Och när jag har bra vanor och rutiner så mår jag mycket bättre. Jag har ADHD och diagnos inom autismspektrum. Och jag behöver verkligen ha ordning och reda så mycket som möjligt. För jag har ett mycket naturligt kaos inom mig själv. Och låter jag då det vara yttre kaos också så blir det ännu värre inre. Så jag får säga det och jag vågar erkänna det. För många, de vill ju... Alltså det är fint att vara en förändringsbenägen människa. För att då ska, man ska hänga med och man ska vilja vara först med det senaste. Och early adapter. Alltså det är någonting som människor beundrar och man kan lyfta fram att man liksom hänger med och att man är snabb på att ta till sig ny utveckling. Men jag har god självkänsla och jag ser mina styrkor och mina svagheter väldigt tydligt. Och jag vågar säga att jag är kass på förändringar. Jag gillar dem inte heller. Och om det ska vara förändringar så är det för att jag har bestämt att jag vill ha dem. Och att jag har medvetet fört in de förändringarna i mitt liv. Mm. Och det ska inte vara påtvingade förändringar av andra eller av samhället i stort. Jag är absolut inte någon som är först med det nya.
Nej.
Jag låter andra gå före och testa. Och när det är tillräckligt mycket att jag liksom måste, för att annars missar jag någonting som jag egentligen vill vara med på, då börjar jag lära mig. Jag kanske bara så här sneak peekar lite innan på förändringarna. Och så tänker jag att det här kanske blir något. Men jag tänker inte lägga så mycket energi än. För jag vill se vart utvecklingen tar. Jag vill inte slösa med min testa ny energi.
Jag vill göra det Nina, det där är inte så konstigt. När jag började forska om det här och titta lite grann om hur beter sig människor i grupp när de står inför en förändring. Eller inte i grupp, men en stor grupp som står inför en förändring. Då brukar man ha en kurva som visar faktiskt exakt det du säger. Att det finns en liten grupp som är väldigt, väldigt ivriga. De hoppar på direkt. Det spelar ingen roll egentligen vad det är för slags förändring. Utan de är väldigt ivriga. Sen är majoriteten så här, vi får väl se. Men de... De kör på efter ett tag. Och sen har vi en liten grupp, nästan lika stor som den ivriga gruppen, som är precis som du beskriver, att låt de andra testa lite. När jag verkligen, verkligen behöver nu ta det här steget, då kommer jag göra det. Men jag kommer inte vara den första kanske som gör detta. Så det är inte alls konstigt. Det är faktiskt så det brukar se ut. Och man bör vara medveten och skapa den kommunikationen så det tilltalar både dig som är lite, I don't know. Men även de som är så här, let's go, let's go, let's go. Så superintressant.
Alla ska med på tåget då.
Jag vill ju gärna det. Ja, ja.
Eller de flesta i alla fall. För man kan aldrig, det här, alla eller ingen, jag, eller alltid eller aldrig. Jag är lite försiktig med de orden. Därför att det är det här med gråzoner.
Ja, ja.
De finns också. Men vad jag skulle säga också, men det som kanske skiljer mig från många andra då av de här lite mer försiktiga typerna, att när jag går in, när jag bestämmer mig för att gå in, då kan jag ofta gå in med väldigt stor kraft. När jag har liksom bestämt mig för att jag går in och det blir ett medvetet val, då kan jag verkligen liksom ha hög fokus och jag får väldigt bra genomslag. Och då kan det ofta också bli så att jag bestämmer mig för att sen det jag har lärt mig, det lär jag sen ut också. Så att jag försöker begränsa mina områden då, och min ansats och insats. Och men sen när jag liksom kan någonting och inne, då brukar jag också vilja coacha andra, vilja dela med mig. Och det är en del av hur jag vill leva och verka. Jag tar ett exempel då. Jag hade från början då, och jag har fortfarande ett jättestort nätverk på Facebook. Jag har dels många vänner och följare, och dels så har jag ett stort antal grupper som är då utifrån något intresse. Det kan vara hälsa, det kan vara för småföretagare eller för de som vill söka jobb. Eller nätverksgrupper. Jag har liksom sådana här hubbar som jag då har startat och modererar, där människor nätverkar och pratar om ett visst tema. Och det är någonting som jag tycker varit jättespännande och roligt. Och då hade jag haft så mycket fokus på Facebook och lagt så otroligt mycket tid på att bygga det nätverket. Så då kände jag så här att det tog så mycket av min tid så jag hann inte riktigt vara på andra plattformar. Men så tänkte jag, okej, jag vill ha en till plattform där jag har ett stort nätverk också. Och inte bara begränsa mig till en community. Och då tänkte jag, okej, vilken ska jag välja då? Men LinkedIn kände jag för då. Och det var för några år sedan. Då hade jag en 2000 kontakter, och det är ju ganska många för en vanlig person. Men för en person som är så är det inte så många. Då, det betyder att jag inte är så stark på den plattformen. Och i, jag tror det var maj månad, så bestämde jag mig för att jag skulle verkligen ta stort utrymme på LinkedIn. Jag skulle bygga ett mycket stort och starkt nätverk, och jag skulle lägga mycket tid på att se till att det händer. För att jag vet ju att ingenting kommer av sig själv. Mm. Och då, på Facebook är max antalet vänner man kan ha 5000. På LinkedIn är max antalet kontakter 30000.
Mm-hmm. Då bestämde jag mig. Inte jag.
Nej, men det är inte många som vet. Det är bara sådana galningar som maxar saker när de väl gör något som jag. Och då bestämde jag mig för att jag ville se om jag kunde nå det antalet innan det året var slut. Och jag nådde det i november.
Åh, grattis. 30
000. Från 2000 till 30 000. Ah. Och att jag då gjorde det på kort tid och jag jobbade heltid med det. Jag får säga det. Ah. Så det var inte någon magi.
Något hårt arbete bakom.
Ja. Mm. Men det är ett exempel på hur jag kan vara.
Ja.
Jag kan vara en slow starter, men sen kan jag verkligen komma in med kraft om jag bestämmer mig för det. Så att jag, det är väl därför jag kan ha, jag tycker att jag är okej ändå i den här digitaliseringsvärlden. För jag vet att när jag kan lära mig vad jag vill. Ja. Jag kan gå in med fokus och jag kan bli top notch om jag vill. Och sen kan jag strunta i vissa saker därför att jag har inte energin eller det är inte viktigt att vara överallt med mig.
Exakt. Och det handlar lite grann om motivation också. Jag tycker inte det skiljer så mycket från människor till människor. Så fort man inser att det här vill jag eller det här kommer gynna mig eller på något sätt så motiverar det dig, så tvivlar jag inte din kraft där att åstadkomma saker. Det tror jag verkligen. Men du är ju beteendevetare och jag tänkte om vi börjar med en sån simpel fråga som vad är ett beteende?
Och den var ju verkligen inte simpel.
Nej, för jag tänkte,
ja.
Jag tänkte så här, vad är en beteende och vad är en vana?
Ja.
Om du försöker bena ut den extremt lätta frågan.
Ja, nej, men det är bra. Jag vill bli utmanad. Nej, men beteende, det är djupare än en vana. Mm. Beteende har med din personlighet och alltså hur blir vi som vi är, hur får vi våra beteenden? Där kan ju forskare tvista i det oändliga. Mm. Och en del anser då att det kan ha med genetik att göra. Arvsmassan. Andra om det sociala. Våran uppfostran, våran familj. Det kan även vara skola, tidsanda. Och det andra kan handla om biokemi. Och där kan kost, mediciner och annat komma in.
Mm.
Och sen så finns det andra förklaringsmodeller som handlar om religion. Det kan vara karma, tidigare liv. Sägnar på olika sätt som också kan prägla våran personlighet och vårat beteende.
Mm.
Men alltså vanor är ju då hur vi lever våra liv. Men det kan ju också hänga ihop med vårt beteende.
Mm.
Vår personlighet. Men där kommer ju mer av det kognitiva in. Hur vi bestämmer oss för att vara och att agera. Alltså det kan vi ju styra lite mer. Vi kan också styra vårt och förändra vårt beteende. Men det går lite långsammare. Det är långsammare processer. För de går djupare in i oss. Och om vi handlar om det här med socialiseringen. Och då kanske vi behöver titta tillbaka på våra tidigaste år. Och upplevelser. Och vad vi bär med oss. Medan det kognitiva. Det som styr vanor. Till exempel om du jobbar med dig själv psykodynamiskt så går du tillbaka i tid. Om du jobbar med KBT så struntar du lite i varför du kanske har en fobi för någonting utan att du går rakt på och tränar dig på att möta fobin med strategier och du går liksom inte tillbaka och funderar på vad det är som gör att du agerar på ett dåligt sätt när du ser en spindel.
Mm.
Men alltså, som jag vill jobba med utveckling, så vill jag jobba med både och.
Mm.
Både förstå liksom djupgående ditt beteende och hitta bra vardagsstrategier på hur du kan hantera dig själv och dina tankar och ditt agerande.
Varför lyckas man ibland ändra ett visst beteende och andra gånger så kämpar man, men lyckas inte? Är det så att man kanske, jag tänker på om man kanske tar en vana och att det blir en alldeles för stor uppgift, att man bestämmer sig, nu ska jag skapa nya vanor och blir nästan lite överväldigad, jag vet inte. Vad tror du? Varför lyckas man ibland och ibland andra gånger inte?
Det som ofta det kan handla om, så är det att om det är ditt eget val, då är det enklare att lyckas än när det är någon annan som anser då att du borde bli bättre på någonting.
Mm.
Din chef eller din fru eller din mamma eller pappa. Mm. Alltså att du har gjort beslut, tagit beslutet själv och att du verkligen har den här grundade drivkraften än att någon annan anser att du måste och borde.
Mm.
Gå ner i vikt till exempel, om man tycker att det kan ju också medier bestämma att man borde.
Yeah.
Men om du själv inte känner att du vill och är beredd att göra den både beteendeförändringen och förändring av vanor i din vardag, då kommer det bli väldigt svårt och det är mycket enklare att gå tillbaka till dina gamla beteendemönster.
Mm.
Att till exempel trösta dig själv med socker eller, eller något annat.
Mm.
Men om du är ditt eget val på ett annat plan, djupare plan, då är det större chans att du lyckas. Också tidsaspekten, därför att många gånger i alla typer av förändringar så kommer det kommer gå bra vissa perioder, som kommer platåer och sen kan komma bakslag. Alltså det krävs längre tid att förändra sig själv.
Ja, det är så sant det du säger. Dels det här med att du behöver ta beslutet själv. Jag har det alltid i åtanke när jag ibland presenterar eller försöker motivera definitivt chefer, mellan chefer och så vidare, när en förändring till exempel är på gång i en organisation. Att det här är separata individer. Först måste de bottna i om de vill ta det här steget eller inte. När de väl har valt eller gjort sitt val, så brukar jag, precis som du säger, vi är alla människor. Även om vi vill ändra en vana eller skapa en ny vana eller ändra ett visst beteende, så är det jättevanligt att vi faller tillbaka till gamla vanor. Så det bör man vara medveten om när man gör en förändring, att det här kommer troligtvis att ske. Så vad har man för strategi för det? Så det är så kul att du berörde precis de två punkterna som är väldigt viktiga i mitt arbete. Sen, vad kan man göra, alltså, om man nu vill göra en beteendeförändring? Vilka är det största hindren? Eller vad kan man göra för att göra det lättare för sig själv?
Jag var lite snäll mot sig själv då och inte kräva för mycket.
Mm.
Och jag vet inte, en del säger att det är uttjatat att sätta mål och delmål, men jag tycker nog att det är bra att man har en liten snitslad bana på något vis, att titta på tid. Sen är den här aspekten, ska jag säga det till någon eller ska jag låta bli?
Mm-hmm.
Och där finns också typ av olika personligheter eller beteenden, för att en del personer de har nytta av att tala om för andra att nu ska de göra en förändring. Därför att då blir det så att den omgivningen liksom bevakar detta och kanske påminner dig själv om att nej, men nu ser jag ju att du röker igen eller, eller att du nu tränar du inte som du sa eller nu söker du inte jobb så aktivt eller nu ja, nu pratar du mindre på möten eller mer eller vad det nu är man ska göra.
Absolut. Ja.
Och de kan tycka det är bra att vara påminnelser. Och de kan också känna sig sporrade av att andra människor inte tror på att de ska lyckas, till exempel. Mm. Eller försöka säga, ja, men det är för tufft mål. Eller att de inte riktigt, ja, uppmuntrar dem. Att de kan, även av kritik, kan de känna sig liksom få mer jäklar anamma.
Mm.
Medan andra människor, om de säger någonting till någon annan och den personen kommer med en gliring eller visar att den inte tror på att man kan det, så känner man sig sänkt.
Ja.
Och därför är det inte så här one fits all, att alla människor kan ha samma strategier jämt. Det är ju det som gör mitt jobb så spännande och så svårt samtidigt. Därför att alla vill ha så här tips, och tipsen är alltid anpassade efter vem du är.
Ja.
Och då måste man välja liksom, känner jag mig så stark och så trygg och att jag verkligen är så förvissad om att jag kommer klara detta, även om andra kommer att racka ner på min strategi och det, när jag säger det så kommer andra säga det tror vi inte på, det har vi hört förr och sådär. Då kan man behöva jobba lite mer det tysta först. Nu blandar jag nog. Nu gick det runt i huvudet på mig. Om man känner att man kan klara det, go for it och berätta det för andra. Och förhoppningsvis är det inte bara kritiker, du kan andra också heja på dig. Mm. Och du känner dig liksom nöjd med det. Men alla människor gillar inte andras förändringar heller. Jag skulle säga att det är få. Det har med det här förändringsobenägenheten att göra. Att om någon förändras så kan det vara jobbigt för den andra som står bredvid, för att ja, då ska det vara en ny människa man ska förhålla sig till. Och då kan andra behöva hålla en kvar i det gamla för de ska känna sig mer trygga.
Ja.
Men om du har en omgivning som du vet i största grad kommer peppa och stötta dig, eller så väljer du att berätta för de personerna som du vet inte kommer sänka dig, kommer hjälpa dig med din förändring, då är det jättebra. Men om du då känner att du är i en omgivning där väldigt många kommer bli negativa av olika anledningar. De behöver inte vara elaka mot dig, men de tycker det är jobbigt med förändringar själva, och de tycker det är jobbigt med andra när andra förändras också. Då är det bättre att jobba upp lite själv så att du känner dig trygg och sen berättar. Eller sen låter andra märka att du har förändrats.
Ja, men det är så intressant. Men har du något exempel, eller har du varit i en situation där du har märkt att den här personen har satt väldigt höga mål, kanske nästan så att du misstänker så här, det här kommer bli lite svårt. Och hur guidar man en sån person där du nästan, inte för att vara negativ, men vet att det här kommer bli svårt att genomföra på så kort tid eller så.
Ja, det händer hela tiden. Nej, men då tycker jag det är bra att man kan diskutera det. Ta fram plus och minus utan att bestämma över den andra. För ibland är det ju faktiskt också så. Vem är jag att tala om vad som är lätt eller vad som är möjligt? Och en del personer behöver själv upptäcka begränsningarna. Det är omöjligt för dem att i vissa stadier av den här förändringsprocessen ta till sig råd från andra. Mm. En del personer behöver verkligen gå rakt in i väggen, även om det kan tyckas onödigt. Men för den personen behöver ha den erfarenheten.
Mm.
Jag försöker känna in om den personen inte vill lyssna och behöver liksom göra sin egen resa, då är det svårt att komma in där och coacha någon till rätta. Men sen är det så, det som är rätt för mig, det behöver inte vara det för den andra. Så att jag, med åldern får jag säga att jag försöker lägga mig i allt mindre. Mm. Även om jag, såklart, jag blev coach av en anledning. Jag vill ju hjälpa människor, men ibland så tänker jag att det liksom, jag blandar in mig själv för mycket mina egna värderingar och erfarenheter. Mm. Att hålla mina åsikter och mina tankar i styr och låta den andra få komma till insikt och istället vänta på att om den i så fall kommer till mig och ber om råd, är det mer okej att komma med den inputen än att jag ser saker och berättar det utan att ha fått frågan.
Du nämnde tidigare så här, man ska vara lite snäll mot sig själv när man står inför en förändring och det kanske är så att man stöter på ett hinder. Kan du utveckla det lite? Vad menar du med att vara snäll mot sig själv?
Minska kraven. Krav på perfektion. Krav på att vara bäst. Krav på att känna sig glad och positiv jämt. Att inte få gnälla. Att inte få ha en dålig dag. Ja, att inte få lov att liksom outa. Det är jättejobbigt. Även om du själv har valt vissa saker så kan det vara svårt vissa perioder. Och du måste få vara det.
Så viktigt.
Få lov att ha svackor.
Hur mycket tror du, nu kanske vi har touchat vid det lite grann. Hur mycket tror du digitalisering kommer påverka, eller vårt sätt att liksom påverka varandra via digitaliseringen? Jag menar, vi har nu väldigt mycket digitala möten. Vi skriver väldigt mycket till varandra. Vi har olika sociala medier och olika plattformar där vi håller kontakt med varandra och kan kommunicera och så vidare. Det skapar ju också både nya beteenden och vanor. Har du några tankar kring det?
Men vi behöver ju verkligen vänja oss vid det nya och diskutera de nya formerna för saker och ting. Det blir missförstånd, det blir stress, bara det att jag kommer inte in på länken och det blir en stressreaktion och man kommer in då till ett möte med en människa kanske som man inte känner och man inte träffat fysiskt och ja, man kommer in med stress i mötet.
Visst.
Och att vi kanske måste ta oss tiden att småprata, att inte bara slänga oss in i saker och det här kaffemaskinsnacket. Man träffas eller man träffas i korridoren och snackar. Vi måste ge oss tiden också att ta med det beteendet in i det digitala. Och tekniken, det blir ju som ett filter emellan. Det blir en fördröjning. Det blir, jag ser ditt ansikte till exempel. Men jag ser inte hela ditt kroppsspråk. Hade jag stått bredvid dig så hade jag kunnat se mer av dig och fått en bättre bild av vad du menar i olika sammanhang. Och vi får inte riktigt bra ögonkontakt heller. Och kanske man sitter och det är suddigt, man ser inte med miken. Alltså det blir en massa, det kan bli stress i att vi försöker koda, vi försöker förstå. Men vi kan inte använda lika många sinnen.
Ja.
Och det försvårar, men det är ju jättebra på många sätt. Det finns många aspekter som gör att det är jättebra med det digitala, men det finns också nackdelar och vi måste prata om både det positiva och hur man kan göra för att få bra möten digitalt. Eller att kunna arbeta bra digitalt tillsammans. Alla känner sig med, alla känner sig sedda och man känner sig som ett team. Alltså det finns så mycket att lära, men ibland ger vi oss inte den tiden. Vi har på något vis, det har gått så fort nu här de senaste 2 åren. Eller hur lång tid är det egentligen? Jag menar, allting bara speedades upp. Och det är många som inte har hängt med. Och jag själv också. Och det blir frustration. Och det blir nya typer av konflikter. Och det blir nya typer av beteenden. Att människor liksom, en del ger upp. De orkar inte riktigt. Och då tänker jag att då måste vi hjälpas åt och fånga upp varandra.
Du säger,
vi är som en flock på en arbetsplats. Och det behöver liksom människor få känna att de tillhör flocken. Och de behöver få hänga med Och då behöver det finnas personer som orkar inte bara själv hänga med utan också få med sig andra. Och det är ju det då som är det nya ledarskapet. De som väljer ledarskap behöver orka med att få med sig fler.
Ja.
Det finns många saker som är jättespännande att diskutera här. Och jag får ge dig beröm för att du har ställt kloka och lite annorlunda frågor än vad jag brukar få. För de flesta brukar vara frågeställningar lite mer på ytan. På grund av att vi är bara i början också av detta. Och det är inte fel att hålla sig på ytan för att det finns tillräckligt mycket där att diskutera. Men jag tänker personligen då att jag vill ju såklart, jag vill hänga med och jag vill fortsätta då verka. Och jag hör till dem då som tänker att jag tänker inte pensionera mig om jag inte blir sjuk eller verkligen inte vill, för då får jag ju checka ut. Men jag tänker att jag, så länge jag lever vill jag fortsätta verka i mitt yrke.
Ja.
Men jag vill inte bli teknikstressad. För det mår jag inte bra av. Så jag tänker att jag behöver ta saker i min egen takt. Men att jag vill ju inte heller halka efter. För att då kommer jag inte få några uppdrag om jag blir en gammal stofil. Men så att hitta den där avvägningen. Och det skulle jag vilja uppmuntra andra till också. Då, att minska kraven på att man ska vara liksom bäst och hänga med allt. Det kan man inte. Och det skapar stress. Det skapar jättestress. Och att man inte vågar be om lov. Eller be om hjälp. Med det man inte kan. Och visa att man inte kan allt. Och kunna vara trygg i att jag har min kompetens. Det här är nytt för mig. Jag behöver hjälp. Och att det är helt okej. En del de bara blir stressade och de kan inte och de vågar inte fråga någon. För att då känner de sig sämre. Att alla andra verkar kunna allt och jag är den enda som inte kan. Och så är det ju inte. För vi alla har ju någon rädsla eller stress inför någon form av förändring.
Absolut. Absolut. Och det är en sån styrka.
Ja, och hitta den balansen då. Med att våga be om hjälp. Men att också våga ha fokus på vissa saker som man gillar och blir riktigt duktig på dem. Och sen andra saker som man pausar eller som man får inse att man får kunna lite sämre. Hitta den egna mixen där då. Det blir ju din USP, Unique Selling Proposition, som man säger inom marknadsföringsvärlden. När du som du då ska sälja in till presumtiva uppdragsgivare, till chefer internt för att du ska få nya arbeten eller externt när du byter jobb. Så ska du tala om då, vem är jag? Vad vill jag? Och vad du behöver då för hjälp och stöd för att nå dit och kunna göra ett bra jobb.
Jättebra. Absolut, håller med. Men super. Jag känner mig rätt så nöjd, Nina. Men om det skulle vara så att man vill gärna komma i kontakt med dig, hur föredrar du att bli kontaktad?
På Facebook som jag finns och på LinkedIn, på Instagram eller mail är nina@ninajansdotter.com. Kan man också mejla.
Men då ser jag till att jag länkar till dem nedanför avsnittet. Sen på min hemsida. Sådär. Men då tackar jag dig för att du var med. Och det här var ett jätteintressant samtal. Något som jag har velat göra väldigt länge. Så tack så hemskt mycket, Nina.
Jag tackar dig för kloka frågor och jag tror att de kommer leva kvar ett tag i mig nu så jag får ha lite grubblerier. Och det är alltid nyttigt att gå djupt.
På min hemsida zozanbozan.com hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier hittar ni Zozan Bozan Podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt, varmt välkomna till Zozan Bozans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!